Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Firstell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Hej igen!
Hej Rebecka! Kul att ses!
Ja, detsamma! Idag ska vi prata på temat leda på distans. Men det är klart att, jag menar, det är ju jättemånga som har sina medarbetare utspridda över världen, på många olika platser i Sverige, utspritt. Och man träffas inte varje dag i korridoren. Men det är klart, det har ju ökat rejält i samband med pandemin. Väldigt många fler människor jobbar hemifrån och man kanske tycker det är lite svårare att leda i vardagen när man sitter var och en hemma i sitt hus.
Jag tror det är viktigt att komma ihåg, så här har det alltid sett ut, att man leder på distans, mer eller mindre. Men just nu så är det många medarbetare som är ovana att bli ledda på distans, och många ledare är ovana att leda på distans.
Mm.
Och distans är då egentligen då att man inte är närvarande och ser folk. Men de flesta ledare har ändå lett på distans, för om man nu tänker sig, chefen är ju inte alltid där och tittar på när folk beter sig. Så det är ingen skillnad. För chefen är ofta någon annanstans. Och det är väl bara att man funderar själv på att när såg man sin chef senast? Eller när stod chefen och tittade på mig precis när jag gjorde någonting?
Och det är ju dessutom väldigt många som har väldigt många medarbetare.
Men vi har ändå idéer om hur man gör det här. Och det är liksom idéer, dels då teoretiska idéer, men också hur de som tidigare har lett på distans, hur de har fått det att fungera. Så vi ska problematisera, tänkte jag säga. Vi ska problemlösa lite grann,
ja, det var bättre,
kring de här utmaningarna.
Och sen är ju det här en podd om att leda förändring. Så att, ja, och då kan man tycka att det här är lite mer allmänt ledarskap. Och det är det ju på ett sätt. Men sen är det ju ändå så att, ja, det är allmängiltigt. Men vi ska ändå försöka att twista det lite till att det här, det kan upplevas ännu svårare att leda ett förändringsprojekt när man inte har närheten till alla de som ska göra detta tillsammans.
Ja.
Och då finns det ett antal saker man kan, ja, knep som man kan ta till för att få det att funka.
Och vi vill börja lite grann i det allmänmänskliga, allmänpsykologiska behovet som alla har och som vi har haft hela tiden, och det har inte förändrats. Det är ju så, grundläggande behov är att vi vill bli sedda. Vi vill ingå i ett sammanhang. Antonovsky pratade om KASAM, känslan av sammanhang, som är otroligt viktigt för oss. Alla vill bidra. Man vill visa att man är duktig och man vill få uppmärksamhet för det man har gjort. Och det här är ju ingen skillnad, utan det här är ju samma utmaning hela tiden.
Ja, och när man har de här behoven tillgodosedda så presterar man ju mycket, mycket bättre än om man känner sig osedd.
Ja.
Till exempel.
Och det är väl viktigt att säga också att nu pratar vi om människor eller medarbetare som en grupp, och det är klart att det är individuella skillnader. Alla har inte samma behov att bli sedda och uppföljda, men totalt sett som grupp betraktat. Så vi gör ju en del kanske då lite grova generaliseringar, men det är på något sätt självklart. Vi kan inte gå in på varje liksom individuell nivå. Ja, hur tar vi oss vidare? Hur gör man då? Ja, den enkla principen är här, och vi har pratat om det tidigare också, att vi måste mäta och följa upp både resultat och beteende. Och vad är det som är vad då? Ja, egentligen är det så att beteendet kommer ju före resultatet. Det är beteendet som skapar resultatet. Och då kan vi i största möjliga utsträckning försöka bestämma oss för hur vi ska bete oss. Och så försöker vi få det beteendet på plats. Och förhoppningsvis så leder det beteendet till önskat resultat. Men vi måste...
Och vad har det här med distansledarskap att göra egentligen?
Ja, normalt sett så följer de flesta upp på resultatnivå. Även i vardagen, och även då när vi är tillsammans på kontoret. Eller i produktion så följer man upp, ja, men hur ser det ut på sista raden? Alltså, antingen då hur mycket pengar har vi tjänat, eller hur många patienter har vi haft igenom systemet idag? Men vårat förslag är att man ska komma närmare.
Mm.
Och försöka titta på hur beter sig folk då för att nå resultatet.
Mm.
Och då finns det några sådana klassiska exempel. Och ett exempel var en biograf. När de sålde popcorn och läsk. Som de gör på alla biografer. Och då ville de börja tjäna lite mer pengar. Och då fick alla som stod i serveringen lära sig att fråga om kunden ville ha en större popcorn och en större läsk. För att det skulle öka försäljningen. Ja, och fiffig idé kan man tycka. Alla fick lära sig det här. Så småningom så fick man alla att ställa den här frågan till kunden som kom fram. Det ledde till att kön blev så lång. Så att de som kom sist och såg att kön var så lång. De gick hellre över till andra sidan gatan. Och köpte sin läsk och sin popcorn i Pressbyrån.
Mm.
Så vi fick rätt beteende på plats. Men det innebar för just den här bion då, att de tjänade mindre pengar. Vilket innebär att vi måste skilja på beteende och resultat.
Skilja på, och vi behöver också ha koll, mäta båda, följa upp båda.
Ja, och det de gjorde på det här stället, det var att de slutade ställa just den där frågan.
Mm. Ja, och det här är ju inte unikt för att leda på distans, utan det här gäller ju allt ledarskap som man har.
Ja.
Men det blir ju, man har ju extra hjälp. Om man kan ta detta, liksom, göra detta ännu lite noggrannare när man leder på distans. Det hjälper en att få en blick över hur alla medarbetarna jobbar och hur de presterar.
Ja, och det alldeles uppenbara är att när man leder på distans så blir det mycket större utsträckning att man frågar hur gick det och hur ser det ut på sista raden.
Mm.
Och det är jättetydligt en resultatuppföljning. Vårt uttryck här är att vi vill komma så nära beteendet som möjligt.
Mm.
Hur gör man det då? Ja, det bästa är om man är där och kan se beteendet. Och det kan vi ju inte på distans. Och då får man ställa frågan. Vad gjorde du? Hur såg det ut? Så vi får be medarbetaren att beskriva beteendet.
Mm.
Och beskriva det så detaljerat som möjligt. Och vara duktiga på att ställa följdfrågor.
Mm. Ja, men om någon har gjort en jättefin affär så... Eller man vill fråga någon om hur ett kundmöte gick. Och så svarar personen, jo men det gick bra. Och det blev det här resultatet. Åh, vad härligt, snyggt jobbat. Det är inte tillräckligt konkret skulle man kunna säga. Det är ju inte fel att prata så, men det kanske inte ger den där extra informationen eller det extra lärandet. Jag menar, hur kan vi göra det här? Hur kan fler göra likadant? Hur kan vi vidareutveckla det här? Personer som är duktig att göra den här typen av kundmöten. Man missar lite att ge den här personen också den uppmärksamhet som den förtjänar.
Ja.
För det är ju ett gyllene tillfälle att verkligen få en människa att känna sig sedd, att ställa följdfrågor och försöka klura lite kring vad var det som gjorde att det gick så bra rent konkret. Vad sa du, vad gjorde du? Ställa ett antal extra frågor där. För det ger väldigt mycket.
Ja, det gör det. Alltså för båda parterna i det här.
Ja.
Och det vi brukar prata om är alltså att beteendet är det som syns på filmen. Och här kan vi försöka få medarbetaren då i det här läget att beskriva hur det såg ut.
Mm.
Och att jag då som frågeställare är nyfiken och försöker göra den här filmen i mitt eget huvud genom att ställa frågor. Och de frågorna som vi har och som vi har pratat om tidigare i uppföljning, det är de här. Alltså, vad var det som gick bra? Vad var det du gjorde? Och vad var ditt bidrag till att det gick bra? Utav det du gjorde den här gången, vad vill du ta med dig till nästa gång? Finns det någonting som du behöver ändra på? Är det någonting du behöver utveckla? Är det någonting som jag kan hjälpa dig med?
Mm.
Egentligen de enkla frågorna. Och genom att vara nyfiken, genom att ställa de frågorna, så får vi personen att beskriva vad hen gjorde. Och någonstans så kan man också tänka sig att i mitt huvud så blir det här en film som jag kan spela upp, som jag kan titta på i mitt huvud.
Mm. Sen tänker jag också på det här att ja, men vi ska följa både resultat och beteende och ställa frågor kring båda. Och titta på båda utfallen. Och då är det ju lite som att, så som vi snackar nu, så är det ju att man pratar med en person om detta. Men jag tycker också man kan, nu när det är på distans, ta tillfället i akt när man har mejlkontakt med medarbetare eller kollegor. Om man ju då ser saker som personen gör bra och passar på att lägga till några... lite återkoppling, feedback kring vad var det jag tyckte personen gjorde bra utifrån det här mejlet.
Just det.
Att liksom ta tillfället i akt att se människan och dens prestation även i skrift.
Ja, och fortsatt förstås viktigt att lyfta fram det som är bra. Och även om inte jag har sett det så får jag liksom utgå från att personen gör en reell beskrivning. Mm. Och så får jag ge feedback på det som jag tycker att personen har gjort. Ja. Och igen då, uppmärksamma det som är bra. Försök sätta ord på det som fungerar.
Mm.
För då ökar chansen att man tar med sig det till imorgon då, eller till nästa liknande möte.
Ja, och ju mer uppmärksamhet och återkoppling jag får på det jag gör rätt, ju mer vill jag göra av det ju.
Ja.
Jag vill ju ha den där
och det här är uppmärksamheten. Också, ja, och det här blir liksom en träning både för medarbetaren och för chefen.
Mm.
För medarbetaren då att sätta ord på vad man gjorde som gick bra.
Mm.
Och för chefen att fortsätta att hålla sig fast vid det och ställa frågor kring det.
Mm.
Sen finns det då en bedräglig risk att man säger att ja, men det här mötet gick bra för att jag hade tur. Ja, ibland har man tur och då får man bara vara glad. Men grundprincipen är det att när det går bra så är det inte för att man har haft tur. Utan det är någonting som du eller jag eller hen har gjort som var bra.
Mm.
Och vi vill ju fiska reda på det. För gick det bra igår så vill vi ta med oss det beteendet då så att det går bra imorgon.
Mm.
Egentligen väldigt enkelt.
Sen är i alla fall min erfarenhet att det är ganska många människor som är relativt ovana vid att få den typen av frågor om hur jag gjorde, vad jag sa. Så det är inte säkert att man får ett briljant uttömmande svar direkt. Det kan vara bra när man leder på distans att envisas lite. Ja, men det gick så bra det här mötet så att vi har ett så bra varumärke. Mm, okej. Okay. Men vad var det du gjorde då?
Ja.
För någonting var det ju.
Ja.
Och så alltså kanske det inte svarar då heller, men fortsätt lite. För det är också en träningssak. Och det är väldigt bra att träna på det. För sen så kan man ju som individ själv då börja bli bättre på att upptäcka vad man gör i sin ensamhet och ge sig själv återkoppling.
Ja, precis. Ja, det är jättebra att du liksom sätter ord på det. För det som händer då, det här är ju inte ett engångstillfälle. Utan vi tänker då, alltså chef och medarbetare ska ha den här uppföljningen en gång om dagen, en gång i veckan eller en gång i månaden.
Mm.
Och tränar man då på, alltså dels då så blir ju medarbetaren medveten om att chefen i det här läget kommer ställa de här frågorna. Så jag kommer behöva förbereda mig på att svara på dem.
Mm.
Och i och med att man förbereder sig på att svara på dem så börjar man också titta på sig själv. Och så ställer man frågan till sig själv, vad var det jag gjorde som gjorde att det här lyckades? Mm. Och det blir ett mycket trevligare sätt att förhålla sig.
Mm.
Och som vanligt och som vi också har sagt tidigare, de sakerna som vi gör fel, som vi kanske behöver göra annorlunda, de upptäcker vi ändå. Så det behöver vi inte anstränga oss för att uppmärksamma.
Och dessutom har vissa av oss en tendens att tänka på det om och om igen.
Ja.
Vad det var som gick fel. Men när vi har gjort rätt så kanske vi tänker på det en gång. Men det är inte så att vi går ältar hur duktiga vi har varit i ett visst möte.
Nej, det är inte många som gör det i alla fall.
En del. Min bror.
Ja, det är ganska ovanligt. Ja, fick han den.
Ja. Ja, men det är ju styrkan.
Ja. Nej, och då kan man tycka att det här är då egentligen ingen skillnad. Det här är allmängiltigt för hur man ska leda.
Ja.
Men en extra utmaning när man är ovan.
Mm.
Och en extra utmaning för båda parterna då.
Mm.
För både den som följer upp och den som blir uppföljd är ovan vid det här. Så man måste träna in ett nytt mönster.
Mm.
Men egentligen inte ett nytt beteende. För förhoppningsvis så finns det här beteendet redan på plats i relationen.
Mm. Och gör inte det så är ju detta på något vis ett gyllene tillfälle att okej, nu har vi de här omständigheterna. Nu skulle jag vilja testa det här nya sättet att prata på. Och starta upp och börja prata om beteenden. Alltså vad vi konkret gör för att uppnå ett resultat.
Ja, och det behöver man väl också komma ihåg att många chefer som jag träffar nu då, de tycker nog också att det här har varit en fördel. För man kan ställa lite extra följdfrågor.
Mm.
Man kan vara lite mer nyfiken.
Mm.
Det känns också för flera stycken bekvämare då att ha det här samtalet.
Mm.
Så det är inte bara dåligt.
Nej, och så kan det ju vara tycker jag för att både du och jag håller ganska mycket utbildningar och ofta för chefer och ja, så man får till sig något nytt verktyg, en ny metod och så känner man sig uppfylld och så tillbaka till medarbetarna och så tänker de, jaha, nu har han varit på kurs, hen varit på kurs, det kan ju vara hon också.
Ja.
och ska testa något nytt typiskt, ja, det går väl över snart. Men då tycker jag det liksom, man behöver tänka på det ibland och så är det som en övning att okej, nu ska du hem till vardagen och säga att nu har jag varit på kurs och vill testa detta på grund av det här och det här.
Ja, och jag tycker inte att det är fel att säga att man har varit på kurs.
Nej, det tycker jag helt.
Och här har jag fått se ett nytt verktyg som jag vill testa och som jag vill lära mig och som jag vill se om vi kan utveckla.
Mm. Ja, och det är ju jätteviktigt att uttrycka sig på det viset så som du säger att man vill testa något nytt och att man vill göra det tillsammans med gruppen.
Ja.
För man är ju inte expert på ett nytt verktyg när man kommer hem från kursen.
Liksom. Mm.
Mm.
Vi ska hoppa vidare och fundera lite grann på det här. Alltså, men hur gör man rent praktiskt då? Och nu när vi är uppmanade att sitta hemma så mycket som möjligt och det blir en helt ny situation. Så hur får man till det här praktiskt om man nu ska göra i telefon eller över nätet i något videomöte?
Mm. Det är ju att föredra tycker jag. Att se varandra också.
Ja.
Så slå på kameran.
Ja, jag tycker det också.
Ja, helt klart. Kanske är det så att man behöver ha tät uppföljning med sin chef och nu när man jobbar på distans så behöver man kanske ännu tätare uppföljning. Och det kan ju kännas orimligt eller omöjligt att genomföra när man redan har så mycket annat att göra som chef. Så vi tycker ju att man ska också engagera alla kollegor, att man kanske parar ihop. Ja, men man kanske har ett stående morgonmöte och det behöver inte vara med hela gruppen som chef för det, utan det kan man köra 2-2 eller 4-4 då.
Mm.
Med fokus på hur är nuläget, checka in och sen, okej, vad är det viktigaste idag för mig och vad gjorde jag bra igår?
Ja,
använda de uppföljningsfrågorna som vi sa där i början egentligen.
Och jag tror också att det här är jätteviktigt att se till att para ihop medarbetargruppen eller teammedlemmarna så att de följer upp varandra. Det är så här det ser ut i vardagen också.
Mm.
Och vi behöver komma ihåg också att uppföljningen och feedbacken och relationen som man har med sina medarbetare eller teammedlemmar, den är ju mycket viktigare än den feedbacken man får från chefen.
Mm, så är det.
Sen är det viktigt att få feedbacken uppifrån, så vi ska inte ta bort den.
Mm.
Men då behöver man också organisera medarbetarna i sådana här subgrupper.
Mm.
2-2, 4-4 kanske jag föredrar. Ser man till att någon i den här fyra gruppen tar ansvar för att alla är med.
Mm.
Loggar man in allihopa på ett morgonmöte, 20 stycken, då kan någon välja att inte vara med eller hålla sig undan.
Mm.
Men i en fyra grupp så blir det väldigt tydligt om man inte har loggat in.
Mm.
Och att någon då tar ansvar för att ringa upp den personen som inte loggade in och fråga hur är det?
Mm.
Vart är du någonstans? Vi märker att du saknas. Och då är vi tillbaka till det här. Alla vill bli sedda, alla vill ingå i ett sammanhang. Det är också skönt att det märks om jag är borta.
Ja, verkligen.
Jättekonstigt, men så är det. För om jag är borta från jobbet och ingen hör av sig, det känns ju enormt ensamt.
Mm. Sen tänker jag också på det här, de här uppföljningarna som man gör kollegor emellan. Jag tycker att det är bra om man sätter samma agenda för allas möten. Alltså vi kommer överens gemensamt att när vi har de här uppföljningarna eller uppstarten på morgonen, då följer vi den här agendan. Det är alltså, bra,
ja, helt enkelt. Vi är väldigt mycket för att ha struktur och punktlista. Ja. Alltså tydliga körscheman. Mm.
Och samma för alla
ja.
I det här sammanhanget tycker jag är viktigt.
Och det är också skönt om den kommer liksom uppifrån eller utifrån. Mm. Då kan man liksom bara använda den.
Mm.
Har man sedan då synpunkter på att den kan förbättras, ja men förbättra den då.
Mm. Tillsammans i helgrupp.
Ja, gör det tillsammans och så kör ni den förbättrade liksom dagordningen imorgon. Och om ni är nöjda med den så kör den liksom flera veckor i rad. Mm. Och ja, här igen då. Alltså det här pratar man ju om ständiga förbättringar. Och det är klart. Så även med dagordningen.
Mm.
Men mycket enklare med en tydlig struktur. Lättare att hålla sig till det. Och det styr också förväntningarna på vad man ska prestera.
Mm. Avslutningsvis så ska vi prata lite om sociala och psykologiska utmaningar som också finns när man jobbar på distans.
Ja, lite grann utav det som jag kan uppleva och som jag vet att du och jag pratar om, Rebecka, det är att många pratar om att det här är så himla speciellt, det är så himla jobbigt, det blir som konstigt, hur ska man göra uppföljning? Nu har vi sagt att uppföljningen är precis som vanligt, fast lite annorlunda. Men den här situationen som vi befinner oss i här och nu blir ju ovanlig framförallt på det här sociala och psykologiska planet.
Alltså pandemisituationen.
Yes, så är det ju. Och folk reagerar med olika mycket ångest och olika mycket oro för den här situationen. Det går åt jättemycket tid till att prata om det här.
Mm.
Och prata om alla konstiga saker som händer. Mm. Och hur ska vi förhålla oss till vaccinet? Och det är liksom en egen avdelning i sig. Så vi hade tänkt att vi skulle prata lite grann om det.
Mm. Mm.
Och hur man då som ledare kan hjälpa medarbetarna att liksom hantera det.
Mm. Ja. Mm. För nu är det så att vi kan inte träffa våra vänner, vi träffar bara en liten skara, kanske bara vår partner och barn. Och det påverkar ju oss.
Så finns det en enkel sån här sägning att det brukar finnas tre tips om de här sakerna. Och det första tipset är att man ska prata om det. Och det andra tipset är att man ska prata om det. Och det tredje tipset är att man ska prata om det. Och vi behöver det. Och vi behöver spegla oss i en social omgivning. Och då är vi tillbaka till de här grundläggande liksom, psykologiska och sociala behoven som vi har.
Ja.
Som ju också ser olika ut. Och då hade du läst någon undersökning.
Ja, men det... Vi hänger ju ihop här några dagar och spelar in. Och då så igår kväll så läste jag om någon studie de har gjort i Lund. På Lunds universitet. Om hur extroverta personer och introverta personer. Så kanske man inte uttrycker sig. Men... Hur de upplevde den här liksom, isoleringen. Eller att jobba på distans under pandemin. Då visade det sig... Kanske lite förvånande att de extroverta hade ju mycket lättare för detta än de introverta. För att de kunde själva ta andra typer av kontakter, kanske digitalt då istället. De hade lättare för att leda sig själva i det här läget. De introverta blev ännu mer ensamma eller isolerade än tidigare. Så man skulle ju kanske kunna tänka sig att de skulle trivas med detta och de extroverta skulle lida, men det var egentligen tvärtom.
Ja.
Jag tycker jag kan känna igen mig i det för att jag har lärt känna främlingar i mycket högre utsträckning än vad jag har gjort tidigare.
Mm.
Via LinkedIn och sen så tar man någon digital fika och så har man plötsligt lärt känna någon jättespännande ny person. Någon helt annanstans i landet. Ja. För den begränsningen finns ju inte längre.
Nej.
Att jag håller mig här i Malmö. Sfären.
Ja, och det här är väl också en utmaning för arbetsplatsen. Och här dyker alltid frågan upp, hur mycket ansvar ska arbetsplatsen ta för den privata sociala situationen?
Mm.
Ja, det enkla svaret är att vi behöver ta hela ansvaret. Även om orsaken till någonting ligger i det privata livet så kommer det ändå märkas på prestationen på jobbet.
Mm.
Och hur min närmaste kompis på jobbet presterar, det är ju jag intresserad av. Om den här personen då bara, låt oss säga, skulle prestera halva sin kapacitet.
Mm.
Så jag är intresserad av att hjälpa henne och komma upp på 100% igen.
Mm.
Oberoende om det beror på privata eller arbetsrelaterade saker.
Mm.
Ja, hur mycket ska man tränga sig på? Då?
Ja, för skilsmässorna ökar sannolikt efter detta. Alkoholkonsumtionen går upp.
Mm.
Hur mycket ska man lägga sig i?
Ja. Och här igen då utmaningar, alltså som chef är det här lite känsligt då kanske. Det är en personfråga också.
Mm.
Men här är också någonting att vi vill uppmuntra de här medarbetargrupperna då.
Mm.
Om man nu parar ihop sig 2-2 eller 4-4. Att ställa den typen av mer personliga frågor.
Mm.
Skapa ett sånt forum. Kanske göra en sån liksom frågeblankett. Ja men du säger alkoholkonsumtionen. Det är klart att vi är lite oroliga för att det är flera människor nu då som sitter hemma och dricker mer alkohol än vad som är bra för dem.
Mm.
Och det tror vi nog kommer bli någonting som syns när folk kommer tillbaka.
Mm.
Hur den relationen med den man bor med funkar. Och de som bor trångt och då kanske man är 2 eller 3 stycken som ska sitta hemma och jobba och gå i skolan samtidigt. Funkar det?
Mm.
Vi vet ju också att det är många relationer som funkar för att man inte är tillsammans hela dagen. Man får ju gå till sig själv och fundera på hur det ser ut. Och hur mycket tid vill man vara tillsammans med den som man bor med?
Ja.
Och vi vet ju också att de här 4 veckorna tillsammans på sommaren kan vara en utmaning för ganska många familjer.
Mm. Mm.
Så det vi är i nu är ju en utmaning. Och hur hanterar vi den då? Jo, genom att prata om den. Få idéer och förslag på hur andra har gjort.
Mm.
Och hur man tar sig vidare helt enkelt.
Mm.
Och det här samtalet är ju inte enkelt för alla att initiera själv. Därför kan det vara skönt om det är någon som frågar. Föredragningsvis då utav någon medarbetare eller någon nära kompis. Så här kan man, tycker jag, göra stor skillnad som kompis.
Fast sen ska man ju inte heller glömma att arbetsgivaren har ju ansvar för arbetsmiljön.
Ja.
Så som chef har man ju ett... arbetsmiljöansvar att ställa frågan också.
Ja, och där får man ju liksom börja med de här enkla frågorna. Nu är jag psykolog, så jag tycker man ska tränga sig på ganska mycket när man ställer frågor. Men man får liksom börja någonstans och fråga hur stegräknaren ser ut, till exempel.
Mm.
Och då vet jag det, att för vissa medarbetare så är det så att den enda motion de får, det är att de går till bussen och att de går i trappan på jobbet.
Mm.
Ja, hur blir det nu då? Om man loggar in på morgonmötet med pyjamas på sig. Och så får man inte gå och handla lunch på dagen för att man ska sitta hemma.
Mm.
Och sen blir det mörkt tidigt och då har jag ingen lust att gå ut. Då får man 200 steg. Och det är lite lite kanske.
Ja, det är lite lite.
Ja. Så hur gör man? Ja, jag vet inte.
Nej.
Och jag vill inte sitta här och ha alla lösningar. Men vi behöver hjälpas åt med det här, för det här är en utmaning för väldigt många.
Ja.
Det kan jag ändå säga att jag har hört. Nästa del är det sociala. Och lite grann det du var inne på, om man nu är då socialt lite blyg då, så kanske man tycker att i vanliga fall så får jag mitt sociala behov tillfredsställt på jobbet. Jag får fika, jag får käka lunch, jag får snacka lite grann, jag får berätta om hur familjen funkar.
Mm.
Men det är i det sammanhanget.
Mm.
I övrigt då så orkar inte jag ta kontakt med andra, eller vill inte, eller vet inte hur.
Mm.
Och då kanske hela den här sociala kontakten kommer ner på noll.
Mm.
Och det här behöver vi också ta ansvar för i den här medarbetargruppen. Ställa en del sådana här frågor.
Mm.
Vad gjorde ni i helgen? Och ja, men när det blev snö, alltså hur många var som var ute och gjorde snögubbe?
Ja, just det.
Mm.
Nej, men jag tänker att om man också är en person som har tendens att må sämre i perioder, så kommer ju det här bli ännu värre med tanke på pandemin. Det kan ju också trigga ohälsa som inte syns när man sitter hemma på distans och jobbar. Ångest och depression och sådär.
Ja, och då behöver man ställa frågan.
Mm.
Och på det sättet försöka komma nära.
Mm.
Och det jag tycker att jag ser, den största risken de flesta tar, det är att inte våga komma nära en medarbetare eller en kollega.
Mm.
Och då håller man sig lite grann på distans med någon slags respekt, mm, för att inte tränga sig på.
Mm.
Men då är mitt tips att träng dig på hela vägen tills personen säger att nu har du kommit för nära.
Mm.
För då vet man,
mm,
att man är för nära.
Precis.
Ja. Men våga ställa frågan.
Mm.
Och vi vet ju det i massa olika sammanhang, hur viktigt det är att få frågan.
Mm. Och viktigt är att det inte är meningen att du ska lösa problem, de eventuella problemen som kommer upp. Det innebär ju inte att ställa frågor.
Nej. Och till viss del så kan det ju kännas skönt att det är någon som frågar och bryr sig.
Ja.
Och till viss del så kanske du kan hjälpa till eller komma med idéer.
Mm.
Och behövs det att den här personen får någon annan hjälp, så kan man ju tipsa om det.
Mm.
Och här kan vi också säga att vi vill ju också dela med oss av en massa roliga exempel av hur folk gör och hur den här situationen också har lett till att man har kommit närmare varandra. Både privat och personligt.
Mm. Mm.
Mm. En sån rolig idé är en grupp som jag följer. De har gjort så att de går runt med telefonen och filmar och visar upp hur huset ser ut som de bor i.
Mm.
Och den tanken har ju aldrig funnits förut.
Mm.
Men det blir väldigt liksom privat och personligt,
mm,
som har gjort att de har kommit närmare varandra.
Mm.
Och så finns det ju massa andra sådana idéer. Men att man såg någon tävling då när man hade tagit kort på sitt kylskåp. Och sen skulle alla i gruppen då försöka para ihop ett namn med kylskåpet, så att man gjorde en quiz utav det. Ja, man kan tycka att det är larvigt och fånigt, men ja, den här gruppen tyckte ändå att det var roligt.
Ja.
För de tog det vidare sen då till nästa steg, så då hade de tagit ett kort inne i kylskåpet.
Ja.
Och gjorde ett quiz på den också. Så de skulle gissa vems kylskåp
det var. Jag bara tänker, alla de här uppvisningarna av sitt hem, vad mycket städning det kommer kräva först bara.
Ja. Det är bra, för det är lite roligt, för just den här gruppen hade annonserat ut innan, ja, då att, ja, vilken, vems tur det var att, mm, visa upp sitt hem.
Ja, det är smart.
Så att man hann städa innan. Man får vara lite selektiv när man filmar också.
Ja, det får man ju vara. Ja, då har vi ju sagt vad vi vill säga om det här ämnet nu då.
Ja, jag tror det.
Mm.
Och lite så då fånigt kan man säga att leda på distans är egentligen inte någon ny utmaning. Utan det är den utmaning som alla ledare redan har haft.
Mm.
Men det är en ny situation.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Men egentligen då, försöka använda de här distansledarverktygen.
Mm.
Ja, ta det in i det systemet om du inte har tränat på det tidigare. Mm. Och det som vanligt, det vi inte har tränat på och det vi gör sällan, det är vi lite mindre bra på.
I den här podden så brukar vi ha ett stående inslag, en reflektionsstund.
Vi gillar ju den.
Mm.
Mm.
Det innebär att vi kommer vara tysta i sådär 15 sekunder. och du som lyssnar får tänka på en fråga som vi ställer.
Ja, och vi vill ju att du ska tänka på dig själv. Vi vill också då oftast att du ska tänka på dina starka sidor. Så reflektionen nu är att fundera på vad du tycker att du är bra på som distansledare. Ja, det är härligt när det blir tyst och man blir ensam med sina tankar. Det händer alldeles för sällan. Det är bra att vi får en liten stund när vi är.
Ja, absolut.
Vad händer i ditt huvud?
Ja, jag tänkte på hur jag har det just nu på mitt jobb. Där jag har börjat ett nytt jobb fast inom samma organisation, nya kollegor. Och jag tycker att jag och vi tillsammans, men jag är duktig på att fundera på en bra struktur som vi kan ha för att hjälpas åt att jobba ihop. Nu sitter vi dessutom, ja, några sitter i Stockholm och jag sitter i Malmö. Och att vi har bestämt oss för att varje morgon den första tiden här tillsammans så har vi ett uppstartsmöte och diskuterar vad vi har för mål för dagen, exakt vad vi ska göra, för vi samarbetar ju mycket kring olika arbetsuppgifter. Och jag tycker mig se att jag är bra på att skapa den typen av strukturer som behövs, som underlättar jobbet och som underlättar samarbete. Ja. Och du? Vad är du bra på?
Alltså, det som dök upp direkt i mitt huvud, det är att jag tror att jag är bra på att vara nyfiken och ställa frågor. Och ställa följdfrågor och få personen som ska berätta att den beskriver vad hen har gjort. Och också då titta på, vad var ditt bidrag? Och också det här att, ja, men om det gick bra så var det inte för att du hade tur. Ibland har man tur och då får man vara glad. Men så då, och också få personen att själv sätta ord på det. Så det, och det kan jag tycka att det finns en fördel när man gör på distans.
Ja.
Eller om man har det i telefon. Så inte alls att det skapar någon, liksom, att avståndet skulle skapa något problem i närhet. Alltså det är den fysiska närheten, men den sociala närheten tycker jag.
Tack för det. Kyrkoklockorna ringde i bakgrunden.
Ja.
Vet inte om det hördes. Men det klockan är slagen.
Ja, det innebär att vi har pratat färdigt.
Ja, precis. Ja, temat var ledare på distans. Gå gärna in på vår hemsida förändringsarbete.nu eller Instagram förändringsarbete.nu också. Det finns lite mer information där och diverse material att ta del av. Om man är intresserad av förändringsledning. Tack för idag.
Tack ska ni ha.